Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det är en ny, den är några år gammal, den här trenden att medier, tidningar ibland har en särskild satsning på fakta. Där de säger så här, fakta i frågan har till exempel DN. DN, ja. Och då undrar man, vad är det normalt sett i DN? Är det någonting annat? Många tidningar och medier skriver så här, detta vet vi om coronaviruset. Och det är då en särskild satsning då. Frågar man, de andra artiklarna, handlar det om det ni inte vet om viruset då? Ja.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Inte lögn, inte sant. Mitt emot mig sitter en av författarna, Staffan Dopping. Välkommen.
Tack så mycket. Det finns en liten undertitel också för den. Medierna och verkligheten.
Ja, just det, den står inte på sidan. Medierna och verkligheten, ja precis. Och du har även en medförfattare, Stig-Björn Ljunggren.
Just det.
Men vi kan faktiskt börja med dig då. Du får gärna presentera dig först. Vem du är, vad
ja,
du gör.
Staffan Dopping heter jag. Jag var journalist i 27 år mellan 1977 och 2005. Mycket radio och tv, både nyheter och underhållning. Sen hade jag några år när jag betecknade mig som kommunikatör eller PR-person. Var på Försvarsmakten som informationsdirektör och tyckte att jag befann mig utanför journalistiken. Sen har jag gått tillbaka till den nu. Förra året så började jag på Kvartal, nättidningen Kvartal. Gör poddar, intervjuer, paneler och sånt där. Skriver också i språktidningen om språk. Så att nu är jag journalist igen. Och jag har alltså min radiobakgrund framför allt. Men jag har haft många år på Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4. Och TT en gång i tiden. Jag är ganska debattglad, ovanligt språkintresserad och jag har ett överdrivet intresse för saklighet, opartiskhet och vårdat och korrekt och begripligt språk.
Ja. Vill du berätta lite hur den har växt fram, boken? Vad kommer den av?
Jag känner Stig-Björn Ljunggren sedan ganska många år och han skrev själv en bok som heter När medierna tar makten 2003. Och jag kommer inte ihåg om jag köpte eller fick den, men tyckte att den var ett intressant sätt att beskriva journalistiken. Både så att säga naket, kritiskt, avslöjande och samtidigt medkänsla. Han menar att journalisterna gör så gott de kan i en industriverksamhet som ställer väldigt hårda krav på dem. Och bland de här kraven är att väcka och hålla uppmärksamheten uppe. Och då blir det med nödvändighet en viss avvikelse mellan den verkliga verkligheten och medieverkligheten. Mm. Han skrev det här på ett sätt som jag har citerat det vid olika tillfällen. Och när det var alltså 2003, då var ju internet inte så gammalt, det här med bloggar började komma, så att den blev ju daterad, den där boken, ganska snabbt. När jag frågade honom för 2 år sedan om den fanns kvar, den här boken, om jag skulle berätta för folk att den här boken finns, då sa han, nej, den är slut sedan länge och har blivit lite gammaldags eller föråldrad, men vad sägs om att vi skriver den ny tillsammans? Mm. Det var så Stig-Björns förslag när jag frågade honom våren 2018. Och det var, sen hade vi ganska lätt att få en förläggare och sådär, så att vi började idéarbetet då.
När jag läste den, jag tyckte den var bättre än vad jag tänkte i första ögonblicket jag fick den. Men jag fick också frågan från en kompis här, men vad handlar den om?
Och så nej, men du är så nyfiken på, Fredrik. Vad var det du tänkte först innan du öppnade den då? Nej, vad var det du hade i bakhuvudet när du närmade dig boken?
Nej, jag tänkte nog så här, eller snarare så här, jag tänkte så här, nu, har den här något nytt att bidra med? För jag är ju verksam inom mediekommunikation, så jag vill läsa ganska mycket.
Allt är nog redan sagt, tänkte du.
Ja, men inom just journalistik och inom medier fungerar och sådär. Och sen tänkte jag, inte lögn intressant. Vad är bidraget här? Vad är, liksom, vad är grejen med den här boken?
Ja,
okay. Och det var nog kanske mer än vad jag hade. Därför blev det mig intressant. Och så fick jag frågan just när jag skulle förklara vad den handlade om. Så fick jag lite tunghäfta. Och mediologik är väl egentligen ordet som jag tycker är intressant och tycker är viktigt. Som jag också har argumenterat för ganska mycket. För jag upplever att det är många som ibland kan vara de förbannade på vad som skrivs. De irriterar sig på liksom de här jävla tidningarna och sådär. Och då har jag förstått att men vadå? Ni förstår ju inte medielogiken.
Nej, samtidigt som man kan ju naturligtvis ifrågasätta om den är så att säga en naturlag som är helt omöjlig att påverka. Vi beskriver den nästan på det viset. Men det är klart att om journalisterna och mediecheferna själva ifrågasatte den medielogik som de jobbar under och försökte diskutera möjligheten av att faktiskt rubba den på något vis. Mm. Då skulle det ju kanske gå, tror jag. Särskilt om man gjorde det liksom i samråd med publiken. Så att det är inte naturen som har skapat den här medielogiken, hävdar jag.
Nej, men om vi tar ett exempel. Man känner någon som klagar till exempel på, om man tar Aftonbladet som är mer en kvällstidning då, klagar på rubriksättning men fortsätter läsa den.
ja, men det håller jag med om. Det är ett slags bevis på att det, men däremot är det ju rätt många som faktiskt bara läser rubriken och halva ingressen och sen nöjer sig och tror att de är informerade, och det är rätt skadligt, va? Trots att det också bevisar ett hyckleri som är vanligt i branschen, i och med att det står i de pressetiska principerna löpsedel, rubrik och ingress ska ha täckning i texten. Och det vet de flesta att många gånger så har i alla fall rubriken synnerligen bristfällig täckning i texten. Så att det där, så att, men visst, det finns en del av medielogiken som verkligen är svår att påverka, och det är det faktum att människor har begränsad tid, vill bli stimulerade, det finns saker som konkurrerar om uppmärksamheten. Och av det skälet så är det klart, så kommer man inte huvudtaget att lägga tid på medier om de inte kittlar en del av de här behoven. Så att det är det nästan som biologiskt och tidsmässigt så finns det begränsningar. Men eftersom många journalister och mediechefer har så otroligt högstämda och pompösa principer för hur viktigt det är de gör för samhället. Och samhället skulle ju raseras om det inte var för oss journalister. Med tanke på om man liksom lägger ribban där uppe, vilket är lite i högsta laget, va? Då kommer det ju framgå att nej, det går inte att vara fullt så noggrann, att vara fullt så saklig, att vara så allsidig och sånt. Utan man bidrar ibland faktiskt till att folk blir felinformerade. Och det här bristen på självkritik, det är ju liksom en sån här strukturfel, tycker jag, i medievärlden som man borde...
Känner du igen det från ditt egna?
Ja, jag har...
Alltså dig själv då?
Jag hoppas ju att jag inte är en företrädare för det. Jag kommer ihåg när jag var på Studio 1 och jag hade gjort en sån här puff. Vid 12-13-tiden så säger man kort vad som ska hända i programmet om några timmar. Och då hade jag upptäckt att jag hade en sak som var felaktig. Jag kommer inte ihåg vad det var, men alltså det var en felaktig faktauppgift. Som jag märkte då efteråt. Och så tänkte jag att det där ville jag rätta till sen när sändningen började klockan 16. Men det tyckte mina kollegor att det var en sån bagatell, så det behövde jag inte alls göra. Men jag tyckte att det får inte vara fel. Och har det varit fel som jag upptäckt, så ska det rättas även om det är obetydligt. Så att, där hamnade jag ofta i diskussioner där vi var oeniga. Jag minns inte hur det slutade, men som jag sa, jag har ett överdrivet intresse för saklighet.
När du pratar mediologik, brukar du också liksom förklara de olika ingredienserna så att säga, för att förstå hur det hänger ihop?
Ja, det är huvudsakligen det faktum att för att en sak ska bli intressant, att publiken inte ska vända sig bort till någonting annat, så behöver man ju förenkla, ofta dramatisera.
Och nu pratar du om mediologiken, ja just det, inte hur du förklarar den.
Ja, det beror ju helt enkelt på att vi människor är varelser som med hjärnor och begränsad uppmärksamhet. Uppmärksamheten kan inte riktas åt hur många saker som helst. Så du befinner dig i en konkurrenssituation när du som journalist ska berätta någonting.
Mm, just det.
Och eftersom man inte vill så att säga att hela publiken försvinner och man sitter ensam i ett hörn och skriver eller talar och inte har någon publik, så kommer man som leverantör av journalistik så att säga att påverkas av det där förstås. Mm. Sen vet vi ju ändå att det finns massor med olika genrer av journalistik, och en del kan ju vara väldigt avancerade och ambitiösa och kanske till och med svårbegripliga och sånt. Men det är ju då oftast nischtidningar eller nischmedier eller medier som nöjer sig med att kanske ha några tusen eller några 10 000 läsare då. Men vi har också lite grann av historiska återblickar i vår bok, och på 50, 60, 70 och 80-talen så hade vi ju radio- och tv-monopol till exempel. Vi hade inget internet och vi hade väldigt stark dagspress i Sverige och så. Och även om det förstås fanns massor med medier, så känns det som att det var en otroligt lite, få röster att hålla reda på jämfört med idag. Mm. När det är helt oöverblickbart och alla kan i princip blogga och sådär. Så att idag så är ju pressen på att vara intressant och kanske att vara lite extrem förenklad och kunna bidra med någonting som inte någon annan redan har publicerat. Titta bara på alla, du får 10 pushnotiser om samma nyhet, inte en eller två utan 10. Så att det där har ju förstås drivit på någonting. Vi menar att medielogiken har funnits så länge det har funnits berättare som vill intressera en publik. Men vi medger förstås att den här ökade konkurrensen och digitaliseringen och internet och allt detta har förstås förstärkt de här sakerna. Men förstärkts, men det är så att säga inte, det är inte nya krafter. Utan det finns de som tror att det här med att man kan bli felinformerad är en följd av trollfabriker, högerextremister och Trump som alltid kommer in och så vidare. Vår bild är att de här källorna som gör att vi ibland blir felinformerade har alltid funnits.
Mm. Och som du sa, medielogiken har funnits längre. Ni jämför lite också med att hålla tal på ett bröllop.
Mm.
Va? Att om du ska göra det så måste du ju dels vara intressant, du fångar din publik och liksom du kanske ska hitta någon en story att berätta alltså som någonstans gör att folk lyssnar.
Ja, och det blir ju väldigt ofta att man förenklar, plockar upp några saker som man förstorar, glömmer bort andra och sådär. Och särskilt om då publiken är lite brusad, det brukar just på 50-årsfest och sånt där, då är det ännu svårare att hålla intresset. Nu tror inte jag att de flesta är brusade liksom, när vi läser nyheter. Men allt annat som stör runt omkring motsvarar ungefär den kommunikativa svårigheten.
Mm, precis.
Vad vi alltså försöker göra i vår bok är ju att berätta hur det är, ganska osentimentalt, va? Inte dömande och heller inte glorifierande, utan det här är en industri som visserligen är väldigt viktig för att demokratin ska fungera, men det är en industri och det är ganska pressande att göra sitt dagsverke för många människor, och då blir det på det här viset, och det är otroligt bra om publiken inte har en helt felaktig uppfattning om hur det går till. Och det finns det, en del av publiken kanske tror att det är nästan bara rätt det som står. En annan del av publiken tror att folk sitter där med sina politiska agendor och nu ska vi lura publiken idag så att de tror att verkligheten ser annorlunda ut än de är. Va? Mm. Ingen av dem är ju rätt.
Mm. Och en ganska viktig ingrediens är väl att om du ska skriva en artikel så måste ju du välja en vinkel.
Ja.
Eller hur? Och, ja. Alltså för den som inte ens vet vad en vinkel är, kan du förklara lite där, vad innebär det och hur, har du några exempel på det? För det måste man ju göra, eller hur? Och det blir ju ett typ av ställningstagande.
Ja, alltså man börjar ju alltid med några ord. Man kan, jag kommer tänka på när Rapport morgon var nytt, det som blev God morgon Sverige sen. Var ibland lite brist. Man kan vinkla för lite ibland också faktiskt. Jag kommer ihåg, och du vet, folk på morgonen, apropå det här med uppmärksamhet förresten, på 7:15 på morgonen, om man har barn och sånt där, och det är stök med kläder och det är mat och det är frukost och det är trängsel i badrummet och såna, allting sånt där som stökar omkring. I det läget vill en del göra djupjournalistik då samtidigt med det här. Då sa de en på ett morgonmöte så här: imorgon så ska vi ta det stora greppet på skolan. det här var 1997 tror jag. Det stora greppet på skolan, alltså 7:15 en morgon va, så skulle man analysera. Och det kändes lite ovinklat. Nu blev det förmodligen, och då finns ingen vinkel va. Vi pratar om skolan i 10 minuter, då har man ingen vinkel. Och man säger så här, det har blivit stökigare i skolan. Ordningen har försämrats och nu ska vi träda på vad det beror på. Ja, då har du en vinkel i alla fall. Det är vinkeln är liksom att titta på förändringen av ordningen. Mm. En annan kan ju vara att titta på hur skolan finansieras, till exempel skolpengen, och när det finns då kommunala skolor och friskolor. Och det är en annan vinkel. Och oftast kan man inte ha alla de här samtidigt, utan det är en eller två som dominerar.
Mm.
Det var mina exempel på att vinkla.
Ja, men precis. Ja, för jag tror inte det är helt glasklart alltså vad vinkel är.
Nej, många tror inte som att det betyder bias, det vill säga att man faktiskt färgar till med som att man har en viss budskap, ett politiskt budskap eller sånt där. Och ja. Vinkel innebär inte att man så att säga tar ställning automatiskt i en kontroversiell fråga, utan det innebär att man har väldigt perspektiv, så att säga. Vilken tårtbit eller vilken utsiktspunkt eller vilken aspekt på en verksamhet som skolan till exempel ska vi ägna oss åt nu i några minuter framåt. Mm. För mig är det inte så att säga att vrida det hela i någon politisk riktning eller ideologisk. Och det är nog många som tror jag tänker kanske blandar ihop det där.
Du måste väl välja en vinkel oavsett om du vill eller inte. Om du ska sätta en rubrik, du måste ju välja liksom ett...
Ja, man brukar skilja på överskrift och rubrik. Överskrift är då mycket tråkigare och mycket mindre riktat, va? Jag menar, om överskriften var om den svenska skolan, då har du... Ja, det är väl det som jag antydde då tidigare. Va? Mm. Det lockar inte till sig. Nej, man vet ju faktiskt inte vad man kommer att få. Va? Mm. Men om det står att skolan har kapsejsat på grund av friskolereformen. Mm. Det är en rubrik. Någon säger så. Ja, det blir det lite större intresse. Mm. Ja, du måste välja vinkel för att bli intressant. Det är helt riktigt. Sen är det förstås så att alla kan ifrågasätta, var det där den rimligaste vinkeln med tanke på att vi har det där problemet och det där, och ni väljer bara det där.
Mm.
Det måste kunna diskuteras vinklarna naturligtvis. Mm. Men att man vinklar är inte i sig någonting som man bör attackera.
Som du var inne på kort innan, det var ju också att medielandskapet har ju förändrats. Nu är ju kanske inte det medielogiken, men det är ju en stor del av där vi befinner oss. Att vad som har hänt med de senaste 30 åren med sociala medier och antal publiceringsytor och kanaler och sådär.
Och så är det samhällstrender också. Alltså journalistiken lever ju inte i någon egen sfär opåverkad av. Men det märktes ju till exempel 68-rörelsen, studentprotesterna, kvinnosaksrörelsen hette det innan det blev feminism. Och huvudtaget en vänstervåg över hela Europa i alla fall på 70-talet. Det märktes i medierna. Det var inte så att man gjorde liksom exakt samma journalistik, utan till exempel valde man nya områden som blev viktiga. Till exempel kriminalvården, huruvida den var human eller inte. Det var ju inte ett stort område på 50- eller 60-talet, men på 70-talet var det jättestort. Vi nämner i boken att då hade ju Ekot flera journalister som höll på med kriminalvård. Idag så har du ju massor med journalister som är kriminalreportrar som skriver om brott och straff.
Mm.
Men då skrev man om kriminalvården, den sociala, sociologiska aspekten på det hela. Så att trender påverkar och det borde ju oftare medges att det är på det sättet. Att man faktiskt är ett barn av sin tid.
Medies från media och journalisters sida då?
Ja, just det. Det borde medges från medier.
Ja, precis. Och kan inte du beskriva lite också för dem som inte, om man inte vet alls, som journalistkåren, vad den brinner för och vad är en journalist drivkraft?
Eller... Nu låter det som att du vill locka mig att generalisera grovt här.
Ja.
det finns ju många flockmänniskor i Sverige och naturligtvis inom journalistiken också. Det är väldigt vanligt att motivera sitt yrkesval med att jag vill förändra världen.
Mm.
Ett annat som jag hörde väldigt mycket när jag blev journalist för massa år sedan var att jag vill ge röst åt de svaga.
Mm.
Och däremot, jag raljerar ju lite grann i det som jag har skrivit om detta med att referera anses vara osexigt för journalister, utan avslöja och granska, det är det som har hög status, det är det som är viktigt. Så att det är väl ingen som har sagt så här, jag vill Jag vill bli journalist för att få möjligheten att publicera korrekta fakta. Det har jag aldrig hört någon som har sagt. Nej. Jag sa det inte heller, men jag kan berätta varför jag blev journalist. Det var för att jag ville göra radio.
Mm.
Det var själva längtan till mediet radio. Mitt ärliga svar, om jag hade av dig fått frågan, varför ville du göra radio då när du var 18 år gammal? Då är det ärliga svaret, jo, jag ville om möjligt höra min egen röst över Nackasändaren.
Mm-hmm.
Det var min drivkraft. Och alltså, när jag hörde radio på den tiden, de här professionella rösterna och sport, jag är inte sportintresserad, men Sportextra var en sån fantastisk ljud- och direktupplevelse på den tiden. Så att jag fantiserade om hur de gjorde radio. Det här var alltså slutet på 60-talet som jag började intressera mig, och början 70-talet. Så att jag kände, hur kom man in på radio? Vad är det för människor som hörs i radion? Och då märkte jag ju att det var rätt mycket journalister som hördes i radio. Och så tänkte jag skulle bli journalist och kanske kan få jobba med radio. Så det var min drivkraft, att jag ville göra radio. Och den är kanske lite ovanlig. För sen när jag kom in till journalisthögskolan 1975, jag hade inte ens fyllt 19 när jag började. Jag var lite för ung och lite oerfaren. Och där var det ju en total vänsterrörelsedominans. Det var liksom kommunist, röd front och rödluvan, FNL-bössor överallt och olika typer av affischer. Det kändes som att jag var inne i en politisk lokal, men det var alltså journalisthögskolan på Görvelsgatan. Så att det var något av en kulturchock. De flesta som var där, de hade en annan drivkraft att bli journalister än vad jag blev. Det här var ett långt svar på din fråga. Det kanske inte ens var svar på frågan. Men du frågar drivkraften. Ja, det varierar förstås, men väldigt många vill ju förmodligen just förändra världen. Och jag tycker ju att det är en bra idé att försöka jobba politiskt om man vill göra det. Men det kan ju ta väldigt lång tid, och det är liksom trangligt och man ska brygga kaffe och i åratal göra en massa fotarbetesjobb och sådana saker. Att bli journalist kanske känns som en genväg att få inflytande över samhällsutvecklingen.
Men om man då, jag tänker ur perspektivet för att förstå medielogiken bättre för gemene man, vad bör man förstå det som, hur tänker och jobbar journalister med det de liksom rapporterar och
ja, jag vet inte riktigt svar på den frågan, eftersom jag för det mesta har haft mitt eget perspektiv. Jag har sett det som har varit där jag har varit, och jag kan inte påstå att jag kan tala för alla andra. Det är ju individer naturligtvis, men det är, man får inte glömma bort att det i många stycken så är det ju kommersiella företag, de här tidningarna. Det glöms bort ibland på grund av att det är så.
Det är ytterligare en pusselbit ju.
Ja, det är en pusselbit. Och public service hade ju liksom en annan roll på den tiden, där ingen annan kunde göra radio eller tv utom just de här två företagen, som en gång i tiden var samma företag förresten. Och nu gör ju alla medier gör ju ljud och rörlig bild. Och då är det är en sak för sig, men public service sätt att tolka sin roll i samhällsutvecklingen nu är ju, det är ju intensiv debatt just nu.
Mm.
Och där finns det väl något av en identitetskris ibland, tror jag där. Men nej, jag har väldigt svårt att sammanfatta generellt sett hur journalister ser på detta. Jag tror att väldigt många plågas lite grann av konflikten mellan vad de drömmer om att de skulle få göra som journalister och vad de är tvungna att göra på grund av alla de här kraven som finns. Det är så många redaktioner som har skurits ner, därför att det har varit mycket svårare att tjäna pengar på det när hela annonsmarknaden nästan försvann från papperstidningar till annat. Och Google och Facebook har... Så att det var enkelt på den tiden, där det faktiskt nästan bara var... Det fanns ju ingen reklam i tv heller på monopoltiden. Så all reklam var antingen utomhus och på film eller i tidningar, i dagspress och veckopress. Det var en tid som jag tror att journalister idag kan tycka att måste ha varit som Shangri-La liksom i paradiset. Va? Det är tufft idag naturligtvis. Så att, men viljan att på något vis se till att människor är informerade och att inte makthavare kan begå för mycket maktmissbruk utan att det blir någon reaktion. Det är ju en viktig drivkraft för journalistiken förstås.
Ja, för om jag istället ställer frågan så här, alltså, vad går journalistyrket ut på?
Jag tycker ju att de här pressutredningarna som gjordes på 1900-talet hade en ganska bra svar på det. De sa ju liksom att det fanns egentligen tre huvuduppgifter, möjligen fyra då. Och den första som nämndes var alltid informationsuppgiften. Det låter som en självklarhet. Men alltså att se till att hålla medborgarna informerade så att de självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. Mm. Det tycker jag fortfarande är den viktigaste uppgiften. Att granska makthavare eller de inflytelserika i samhället, det kom som nummer två i de här pressutredningarna. Jag tycker att det kommer passa ganska bra att det kommer som nummer två. Idag säger många att vi ska granska makten, punkt. Det är vår uppgift. Mm. Det är alldeles för begränsat. Och för mycket tycker jag inriktat på att man ska få stora journalistpriset i klassen årets avslöjande. Den tredje kan man säga är gruppkommunikation. Och det är delvis, och det var ganska viktig uppgift var alltså att makthavarna i samhället, politiker och andra inflytelserika, skulle få reda på hur allmänheten, allmogen hade det och hur den såg på saker och ting. Det var inte lika enkelt för makthavarna kanske att veta hur det var där. Så att den uppgiften att nästan nerifrån och upp beskrevs också. Men också att medierna, eller pressen som man sa på den tiden, ska vara en arena för debatt, för samhällsdebatt. Mm. Den är otroligt viktig naturligtvis och den finns ju där också idag. Även, och idag är ju, ja, det finns hur många plattformar som helst för detta. Men alltså information, granskning, gruppkommunikation och arena för debatt. Mm. Jag tycker fortfarande att det är väldigt bra syften med det som görs av medierna.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och information, det är alltså att hålla folk informerade om och ge perspektiv.
Berätta om vad som händer i världen.
Ja.
Berätta det som händer. Och vi skriver ju boken här om att referera, eller det som man sa förr i tiden, spegla, är en hedervärd uppgift och inte så lätt. Alltså att faktiskt försöka anstränga sig att berätta vad som har hänt idag. Det kan vara en rättegång till exempel. Vi har ju massor med journalistik kring brott och straff och åklagare, rättegångar och domar och sånt där. Och det är inte så, jag tror inte att det är så lätt faktiskt att rättvist beskriva och skildra vad som sker i en rättegång. Men det är det jag menar med att referera. Att man faktiskt följer en sak, försöker förstå vad som händer och berätta det vidare. Det anses ju inte vara så märkvärdigt, utan idag, det har ju gått från spegla via granska till tolka, alltså något mer subjektiv journalistik. Och det subjektiva har fått en mycket högre tyngdpunkt nu än det hade för 50 år sedan. Själv tycker jag att det är en negativ utveckling. Det är ju inte ointressant att veta vad folk har för åsikter naturligtvis, men om vi inte först får fakta i frågan, höll jag på att säga, för att ta en Dagens Nyheter-formulering. Om vi inte först får reda på helt enkelt vad som har hänt, utan direkt får reda på en tolkning eller en åsikt om vad som har hänt. Och ibland är det faktiskt en åsikt om vad människor tror har hänt eller bedömer har hänt eller får för sig har hänt. Det vill säga åsikterna och det subjektiva kommer ofta så snabbt nu i processen så att vi inte än är färdiga faktiskt med att värdera ingångsuppgifterna.
Mm. Svårt att veta vad som är vad också.
Ja, och det, så det är ju en, och det är en typisk trend från spegla, granska, tolka. Mm. Det där är också titeln på en väldigt bra bok som är utgiven, som vi citerar i vår bok också, som beskriver just de här trenderna från, ska säga, 40- och 50-talet och framåt. Du vet, på 50-talet och 60-talet så kunde ett svenskt minister bli mött på Bromma flygplats av en underdånig reporter med mikrofon i hand och som kunde säga så här: ja, har statsrådet någon kommentar till sitt besök i England? Och så hade de en kommentar och så tack så mycket, och så åkte man hem och spelade upp det där. Det vill säga, det var inte så att man ställde dem mot väggen, va, och hade en massa tuffa följdfrågor och sådana saker. Jag vill inte tillbaka till den tiden, till underdånigheten, till en passiv och servil journalistik. Det vill inte jag. Men jag menar att den här tyngdpunkten på det subjektiva har ryckt undan ganska mycket utrymme för det faktamässiga, det mera nyktra och inte så värderande. Mm. Och ett problem är ju att jag tror att ganska många journalister och medier tycker att ja, men det där är inget särskiljande för vår tidning eller vårt medium. Det där har vi TT till. TT kan ju skriva fakta, vad som har hänt, och så kan vi andra göra fördjupningar och förklaringar och analyser. Det vill säga, bilden där är för det första att TT på något vis har en förmåga och resurser och möjlighet att ensamt i Sverige stå för refererande journalistik och för fakta leverans. Det består också av journalister som är människor med fel och brister, och det som skiljer dem från många andra är att de har ännu mindre tid på sig, eftersom alla förväntar sig att TT ska skriva så snabbt och sådär. Så att, nej, det där har man liksom lite lämnat walk over i just den refererande journalistiken. Och det jag medger, det går att kalla mig för geront här, eller att jag liksom tillhör forntiden. Men det, jag står fast vid det, att det där är en sak som vi skulle må bra av att ha lite mer av den där journalistiken, som inte måste vara så edgy eller tolkande. Och då finns det ju vissa medier som skulle ha råd, eftersom de inte är beroende av reklamintäkter och sån här, att stå för en mer refererande journalistik.
Kanske är tråkigare som journalist. Och det är roligare att tycka till. Och då blir man en liten stjärna själv.
Du ser bara på storleken på bildbyline som har ökat. Den är så stor så att många som skriver där skäms ju. De skriver bland annat, hade jag fått bestämma så hade jag nog inte haft någon bild alls. Och så vidare. Men de godtar ändå det här, va?
Ja. Det tar ni inte upp i boken, just bildbyline.
Nej, det är en kort bok på 200 sidor.
Exakt. Ja, men en annan trend, det är ju det här med att det blivit mer och mer klickjournalistik. Man vill helt enkelt så redaktion få många som klickar och många som delar. Alltså, det är en del av ekonomin, och det påverkar också vad man skriver och sätter för rubriker. Och
ja, jag tycker att det är en olycklig effekt av att man nu tekniskt kan se exakt vad folk klickar på.
Ja.
Jag menar, när det var papperstidningar så fick ju man göra undersökningar och intervjua folk i efterhand. Läste du den här texten? Såg du att det var någonting på politiksidan? Hur mycket, så fick man fråga folk. I praktiken så var det dyrbart och ganska suddigt. Så att man visste inte så jättenoga, tror jag, exakt vad som lästes förr i tiden. Vilket jag tror, ibland kan okunskap vara bra faktiskt. För just den här klicktekniken riskerar ju förstås att göra att man bara är väldigt följsam mot vad människor tycker det är lättast att läsa eller roligast att läsa och kanske inte viktigast att läsa. Så att ja, det är vissa skador med detta.
Mm, och man återkopplar då till det här att det är en viktig uppgift att informera. Mm. Det är inte säkert att folk klickar på den journalistiken.
Och jag är i och för sig inte någon anhängare av att man ska försöka tvinga folk eller heller uppfostra dem. Men däremot så bör man ju se till att det är tillgängligt, även den journalistiken som är i grunden viktig.
Mm.
Idag såg jag förresten en intressant, apropå corona, viruset och epidemin som riskerar att bli en pandemi och sånt, så såg jag Expressens rubrik på första sidan. Det handlade alltså inte om epidemin, utan det handlade om oron. Här, frågor och svar om din corona-oro. var så rubriken på ettan på Expressen. Mm. Och det, så att det är din oro. Vad har du för undran om din oro? Det var, ja, alltså, det var inte viruset i själv. Så att det blir ofta sådana här metafrågor, va, som kommer i centrum.
För att man vet att folk kommer att klicka.
Ja, eller också, kanske tänkte man så här att någon har redan skrivit om viruset, hur det är liksom uppbyggt och sånt där. Vi måste gå ett steg längre. Mm. Vad kan vi berätta? Eller ja, det är kanske inte alltid så djupt tänkt, men jag menar, det fortfarande tror jag att det finns så mycket missförstånd, eller att man har blivit felinformerad om faktiskt dödligheten i det här viruset och på vilket sätt det sprids, och munskydd, och om barn kan få sjukdom och så vidare. Alltså det rent sakliga är fortfarande så att vi är nog inte fullinformerade om det. Men pressen är ofta ganska nervig och är på väg mot nästa grej. För man vill liksom inte, man vill ligga på förhand och inte ligga bakom. Så att man jagar gärna någonting nytt. Mm. Det är ungefär som att det är inte så kul att skriva att det blir kallare nästa vecka, utan det blir det sibiriska chockkylan och såna här saker. Det är, alltså, det är ett sätt att rama in saker och ting. Världen, nu var det här dramatiska saker vi talade om, men vi nämner ju det att mycket av verkligheten är ju liksom lite småtrist, va, sån här grådaskig vardagslunk. Men på grund av medielogiken så ser man ju till att den blir dramatisk och färgstark och full av intressanta personligheter.
Som titeln heter, det är inte lögn men inte sant kring det som skrivs. Så det är lite att man måste ju skapa något intressant. Fast det ska ju inte vara lögn.
Mm. Och vi har ju samma krav på oss, vi som skriver den här boken. Vi måste ju också väcka uppmärksamhet, ja. Stibion och jag. Så att vi medger att vi står inte fria från det här. Eller hur? Jag menar, inte lögn, inte sant. Det är naturligtvis en titel som är till för att dra till sig uppmärksamhet. Ja. Och den är lite tillspetsad.
Men och hur är det då, det som skrivs? Om jag tittar på löpsedlarna, kan jag lita på att det är sant?
Vi skriver också så här att man blir inte informerad om man läser nyheterna som Gud läser Bibeln. Mm. Det vill säga, man bör ha snarare ett skeptiskt förhållningssätt. Framförallt när du första gången läser en sak som verkar väldigt underlig. Då är det ju klokt att tänka, oj, det här var verkligen märkligt och lite skrämmande. Det är kanske inte riktigt sant, fast jag blir så intresserad så jag ska banne mig läsa mer och ta del av den här nyheten på andra håll och sen skapa min uppfattning om jag ska tro på det eller inte. Mm. Det vore, tycker vi, en bättre attityd än att säga jävla regeringen, liksom direkt man ser någonting och så blir man arg, va? Och så kanske man klickar på gilla på någon som har skrivit någonting otroligt dräppande och kritiskt och sånt där. Det polariseringen och att samhällsdebatten är så skoningslös och ofta man tar heder och ära av varandra, det är ju verkligen inget bra. Det måste vi bli av med på något vis.
Ja, men du...
Och där har alltså allmänheten och läsarna har ett medansvar, menar jag, för det, genom att faktiskt inte bara göra det enklaste, inte bara ta del av de som presenterar nyheter som passar din egen åsikt bäst, utan faktiskt gå utanför din nyhetskomfortzon och ta del av saker som kommer från medier som du egentligen inte tror på. Vi rekommenderar sånt.
Ja, precis. Även om det är ansträngande.
Ja, det är väl lite ansträngande då. Mm. Det är väl, jag menar, konfirmationsbias, att man faktiskt söker upp sånt som tenderar att stödja det du redan tycker. Det är nog ganska mänskligt, va? Livet blir lite bekvämare om man gör så. Men demokratin och det offentliga samtalet blir inte bra av om vi stryker den instinkten medhårs.
Mm. Just det, och ni är ju inne på det här som ni beskriver som att vill man bli hörd så måste man anpassa sig efter medierna fungerar, och inte minst om man är politiker.
Mm.
Beskriver ju bland annat det här med att det gör ju också att inte vem som helst kan bli politiker idag, för du måste ju mer eller mindre kunna hantera och kunna passa in.
Mm.
Eftersom det är en så stor del av att vara politiker.
Ja, visst. Och de som är mest framgångsrika idag, det är ju sådana som inte räds svåra frågor av journalister, utan varje chans till framträdande tar de, så att säga, och med sin retoriska skicklighet så når de fram ändå, nästan oavsett hur journalisten är. Men det hörs ju en del människor som är på förslag att till exempel bli partiledare när det är någon som ska bytas ut, säger ibland så här att jo, det här är ett viktigt jobb och så vidare, men jag har min familj och jag tänker på den och jag vill inte utsätta mig själv eller andra för det som kommer att ske då. Mm. Och det kan ju handla om att de kanske inte vill göra så mycket våld på sig själva för att bli så där medialt anpassade.
Mm.
Det tycker jag är hedervärt, liksom att faktiskt inte vara på väg att göra precis vad som helst. Medan några förmodligen har en läggning som passar väldigt bra för att göra det här och som vi ändå sover gott om natten.
Sålla det bort vissa då kanske? Nej, de kommer inte funka i den här mediala tiden.
Ja, det gör det ju troligen. Samtidigt kan jag tänka mig att på 40- och 50-talet så var det kanske politiker som hade en läggning som var kanske väldigt duktiga på maktkamper internt och sånt där. Och som kanske inte alltid var så lyhörda eller hade förankring. Som på grund av nästan en slags Ångvälds kompetens var framgångsrika. Det är inte säkert att det, så att säga, att det bara är sämre som har skett nu. Det är bara det är andra värden som belönas. Och då var det naturligtvis den interna partilogiken, kan man säga, som var styrande på den tiden. Och nu är det ju medialiseringen och medielogiken har ju även, så att säga, flyttat en massa makt över från det som var partier en gång i tiden.
Mm.
Det är ju framförallt Stigbjörn som kan skildra de där sakerna som har skett. Och före partierna så var det andra krafter i samhället, så att det är nya skeden. Så att vi lever ju ett mediesamhälle, får man säga.
Ja, och apropå mediesamhälle, det här med också att medierna styr folks verklighetsuppfattning till väldigt stor grad.
Ja, vi får ju liksom åtminstone 90% av ingredienserna i den verklighetsuppfattningen får vi från medier.
Forma vad vi tänker och tycker är viktigt, och för medierna har en väldigt stor påverkan.
Ja, den är helt otroligt stor, och därför så ibland kan man ju tro att mediemångfalden är större än den är, för man ser att det är så många olika medier, det är så många journalister, så många röster kan man få för sig. Men då finns det ju många gånger ett flockbeteende. Vi har ju flera exempel i boken på när det har gått väldigt fel. Just det här med att en och samma nyhet, om den väl är publicerad, och särskilt om TT har publicerat en nyhet när den är ny. Ja, till exempel den här busschauffören som körde skolbarn, som påstods ha visat porrfilm för de här små barnen, och som vars liv är faktiskt sabbat än idag, trots att han var oskyldig och har blivit friad.
Mm.
Det stora delar av Sveriges medier skrev precis samma sak som alltså visade sig vara osant om den här busschauffören. Och det vill säga, även om det finns denna mångfald av röster, så är det risk att samma och ibland felaktiga versioner av verkligheten sprids som en löpeld. Och det tycker jag är ett strukturellt fel i medievärlden, att man kan publicera saker och ting som man inte vet om det är sant. Man publicerar för att man tror att det är sant, för att det kommer från en källa som han har bestämt sig för att den är en trovärdig källa.
Mm.
Det är en mycket förenklad verklighetsbild att säga att det finns källor eller medier som är trovärdiga. Det finns källor och medier som är otrovärdiga, som man inte ska lita på. Och vi väljer de trovärdiga. Ah, då har vi löst problemet.
Mm.
Nej, men det kan ju faktiskt komma felaktiga saker från de här trovärdiga källorna. De här diskutabla och kanske med fruktansvärd illasinnade syften skapade andra källorna kan ha rätt. De kan ju faktiskt komma med någonting som är väldigt nyttigt och avslöjande. Och det finns kanske några som inte är skapade med onda syften, men som har en ideologi bakom sig som många av oss ogillar. Men de kanske vill väl och kan också ge, ja, även en blind höna kan hitta ett korn som man i förr i tiden. Så att den där förenklade bilden att vi tittar bara på de trovärdiga källorna, och då behöver vi inte kolla i så fall, för vi vet ju hur trovärdiga de är. Nej, alla kan sprida en felaktig uppgift. Och det där busschauffören då, som vars liv sabbades av att han i dagar och veckor misstänktes alltså ha spelat upp porrfilm för barn. Mm. Det tycker jag är ett exempel på att det bör man ju dra några slutsatser av på de redaktioner som publicerade den där saken bara för att den kom från TT.
Mm.
Ja, de har ju bidragit till att förstöra människas liv med en uppgift som inte var sann.
Men om vi tar just det här med att man också bildar folks verklighetsuppfattning. Om vi tar coronaviruset nu exempelvis.
Ja.
Det är en svår situation som mediekonsument.
Ja, den är väldigt, väldigt svår. Jag har inte riktigt lösningen annat än att jag tycker att både för privatpersoner och medier så är uttrycket is i magen ganska bra.
Ja.
Och att men det är lite lustigt, det är en ny, den är några år gammal, den här trenden att medier, tidningar ibland har en särskild satsning på fakta, där de säger så här: fakta i frågan har till exempel DN. DN, ja. Och då undrar man, vad är det normalt sett i DN? Är det någonting annat? Många tidningar och medier skriver så här: detta vet vi om coronaviruset. Och det är då en särskild satsning då. Frågar man, de andra artiklarna, handlar det om det ni inte vet om viruset då? Ja. Och man undrar hur den vanliga mediekonsumenten blir säkert glada när det kommer en artikel som säger att här kommer det fakta, så att säga. Men, men ska det vara en specialsatsning? Ja, det finns en slags allmän nervositet. Och för några år sedan så användes ordet överspänd. Inte så mycket om journalistik, men jag tycker nog att journalistiken, på grund av att vi har ständig deadline och alla publicerar sig online nu för tiden i stort sett, utom några gammaldags magasin, det har lett till en överspändhet i journalistiken. Och det gör naturligtvis att det är större risk att vi blir felinformerade, vilseledda, eller att en bisak blir väldigt stor. Jag vet att en hel del medier försvarar sig med att ja, men vi kan ju rätta det. Så fort vi upptäcker att det var fel så går vi ut och rättar det, eller skickar ut en bättre variant och så vidare. Och det är ju sant att det kommer rättelse, men många gånger har ju skadan redan skett.
Mm.
Men jag inser att det här är nästan hopplöst. Att rekommendera is i magen och ta det lugnt när alla kämpar om att om inte vara först så åtminstone tillhöra de som inte är sist.
Mm, just det.
Det verkar ju nästan som snöbollens chans i helvetet ungefär.
Någon intressant grej som ni tar upp är ju att mediologiken passar populismen. Kan du inte beskriva det lite grann?
Det finns ju en självbild som är stark inom bland journalisterna, nämligen att de företräder mannen på gatan, som man sa förr i tiden, det enkla folket, mot de där uppe.
Nu återkommer till den frågan, vad journalisterna tänker om sig själva.
Ja, ja. Och det där att säga att vi är de enda uttolkarna av folkviljan egentligen, i motsats till de där andra typerna som ljuger och vill behålla sin makt och bara göder sig själva. Den tankefiguren, den är ju gemensam för delar av medievärlden, och de populistiska krafter, de säger ju just det här. Ofta har man en enkel lösning på problem, etablissemangskritik, och säger att det är vi som talar för folket och så vidare. Och de där finns det i kommunicerande kärl. Och samtidigt som väldigt många medier säger att det är vi medier, vi avslöjar populisterna, de här hemska typerna som bara vill profitera på konflikter i samhället. Och så, vi står helt utanför det här populistiska då. Nej, men det är ju till stor del samma tankefigurer. Förenklingen och att man beskriver jag tänker på det ibland när folk som är programledare i tv, som är så kända över hela Sverige, kanske inte har fantastiska löner, va? Men ändå, svenska folket känner igen dem direkt och de blir kändisar. Och så säger de så här: ja, hur ska vi vanliga människor tänka nu när vi får den här sortens samtal, säger de. De känner sig kanske så, men jag tror nog att stora delar av publiken tycker, du är väl ingen vanlig människa? Du är ju känd från tv ju.
De är makthavare själva.
Ja, och det förnekas ju ofta, det där egna makthavarskapet. Och det är fler och fler journalister som har slutat att förneka det. Jag menar, till exempel Janne Josefsson har i åratal sagt att jag har absolut varit en makthavare. Men det sa han inte på 70-talet.
Nej. Men just att den passar populismen, det är just att det blir just den här enkla budskapen, slagkraftiga, enkla lösningarna, det premieras lite grann och det funkar. Alltså det blir det.
Ja, det går hand i handske, höll jag på att säga.
Ja.
Med den politiska populismen. Och det tror jag att de flesta journalister mellan skål och vägg i alla fall skulle medge. Så att, du vet, det finns en massa talesätt, så här mantran som många gånger upprepas av människor som inte riktigt har tänkt ut det själva, men de vet att det här passar bra att säga så. Ja, men ett mantra som används i politiken idag är ju alla människors lika värde. Och även när det handlar om det här med att ja, men vi är inte populister och vi bara, vi granskar makten och vi avslöjar och vi är noga med fakta, och skulle vi ha fel någon gång så rättar vi det. Alltså bilden av att man inte är populister och aldrig har fel.
Just det.
Den visas ju inte hålla för en noggrann kontroll. Så mer av självkritik vore naturligtvis bra. Jag tror att medierna skulle få mer respekt från gemene man om man var tydligare på att säga. Jag har ett exempel i boken på när man haft väldigt mycket fel i en vetenskaplig fråga, och när man sen då konfronteras med verkligheten så går man ändå inte med på att det var fel med den ursprungliga publiceringen, utan säger att det var mest rätt, men vi kanske kunde ha haft med någon formulering om det där andra. Den där oförmågan att faktiskt säga här hade vi stenfel, vi måste lära oss någonting av det här, det här skulle inte ha publicerats, den tror jag är väldigt, väldigt skadlig, och den är väldigt, väldigt spridd. Jag tror att det, på grund av den här uppfattningen hos många, att det finns så fruktansvärda fiender mot medierna som verkligen vill täppa till truten och underminera deras ställning i samhällsmaskineriet. Den är något överdriven, tycker jag. Men den bilden som finns där leder till, tror jag, att man så att säga, knyter sig och försöker hålla tätt och inte medge de här bristerna. För man tror att man liksom öppnar sig för ett livsfarligt hugg. Jag tror att det är precis tvärtom.
Ja, för jag har ju lyssnat på radioprogrammet Medierna i 10 år säkert.
Ja, jag också.
Och det handlar ju om att de då granskar andra medier och de kan ringa upp och ifrågasätta publiceringar som har blivit fel.
Mm.
Och jag tror att jag mejlade till och med redaktionen och frågade så här, men hur många är det som liksom erkänner det och bara så här, sorry, det var fel. Men det är liksom, det kan räkna på en hand på 10 år.
Mm.
Det blir fånigt till slut. Att det är samma sak varje gång. Det är ingen journalist som bara så här, sorry. Mm. Utan det är att de håller liksom inte med att det är riktigt fel.
Om jag ska generalisera grovt så kan jag säga att stora delar av journalistkåren har två krafter som styr dem samtidigt. Och det är hybris och självförakt på samma gång. För att, jag menar, hybris när man säger vi gör rätt hela tiden. Va? Självförakt som gör att man, när man har haft grovt fel, ändå inte klarar av att säga här har vi verkligen fallerat. Här har vi gjort fel. Jag har gjort fel. Min kollega gjorde fel. Det här får aldrig ske. Vad bra att vi kan berätta hur fel det var så att och vi ska verkligen försöka undvika. Så hybris och självförakt i kombination.
Just det.
Det var en förenkling och en komprimering från min sida.
Ja. Men det är i alla fall, det är ju slående och lite märkligt just att man inte bara kan...
Ja, och där tror ju jag att ledare, alltså folk på chefspositioner, höga positioner där man har möjlighet att påverka kulturen eller värdegrunden om man så vill, skulle kunna inleda en process där man försöker att ändra det här. Det tar säkert många, många år, men det skulle vara möjligt för de som är respekterade, har stor makt och som kanske också har agerat på ett sätt så att folk har förtroende för dem och som sitter några år på höga poster. De skulle kunna inleda, tror jag, en sån process. Jag har inte sett några exempel på det, tyvärr. Alltså jag önskar att den som hade höga poster inom medievärlden använde den positionen också för såna här saker. Och inte bara för att visa att de är jätteduktiga med hur många avslöjanden och hur hög upplagan de har. Utan faktiskt försöka förändra kulturen lite grann också.
Du skulle vinna förtroende för det såklart om du kan erkänna...
Jag tror det. Men det skulle säkert göra ont. För att visst gör ont när knoppar brister.
Ja.
Men man är väldigt pressad av förstås omvärldsutvecklingen, så den här pressen gör ju att det är svårare att orka med sånt här än det kanske hade varit för 25 år sedan.
Ja. Ni tar upp en annan del som jag tyckte var spännande, och det är ju som, om man kan återkoppla till det du sa om att det finns en drivkraft kring att vilja sätta dit makten, sätta dit politiker, inte, det blir ju alla vill liksom fälla, det är ju liksom drömmen då, eller hög status gör det.
Det är som när Zlatan gör ett oerhört snyggt mål, alltså det är samma grej.
Ja, det, ja precis. Inom
samma lockande med den bekräftelsen.
Men att det i sin tur också föder och kanske bidrar till att man har, att folk i allmänhet har ett politikerförakt. Att man tar del av den här, liksom, att politiker fifflar och donar och alltså det... Kan det finnas en, finns ett samband där? För ni tar upp det lite grann, och jag, när jag tänkt på det så tänkte att det kanske det gör, alltså det blir en farlig cirkel, kan bli.
De använder ju varandra, kan man säga, på ett sätt, samtidigt som huvudbudskapet är att vi journalister, vi granskar politikerna, att de är makthavare och de ska granskas. Men man har ju ett väldigt bra samarbete i många lägen. Till exempel om en redaktion har haft ett avslöjande, eller den tycker att den har haft en så kallad granskning.
Mm.
De har avslöjat någonting som de tycker visar att samhället fungerar inte som det ska. Då går de ju väldigt gärna och ringer upp några ledande politiker på just det området, kanske i ett visst utskott, och säger, har ni hört det här, vårt inslag? Vad säger ni om det här? Och då får de chansen till lite airtime, de här politikerna, det vill säga på möjlighet att synas och höras. Och då säger de, det här var otroligt allvarligt, det är otroligt bra att ni avslöjat det här. Och nu kräver jag att regeringen, i vårt parti har vi länge tittat på de här problemen, och nu ska ni se här, så att, vad säger regeringen om det här? Det vill säga, då publiceras sen medierna, titta, när... Här, det var tydligt, var en rubrik för några år sedan, var så här, vårt avslöjande blir riksdagsfråga, skrev man då. Och då var det någon enskild ledamot i riksdagen som hade ställt en fråga till ett statsråd, en enskild fråga. Och det var ju toppen, tyckte medierna, för titta, politiken brydde sig om det vi sa och tar upp det här i riksdagen, alltså hade vi ett bra avslöjande. Politiken får ännu mer uppmärksamhet av mediet och bygger upp sitt varumärke och så vidare. Den där symbiosen mellan medier och politik är ju ibland lite pinsam, för det innebär ju faktiskt ibland att, jag vet själv, det innebär ibland att politiker, innan de har satt sig in i sakfrågan, så säger de, oj vilket bra avslöjande, jättebra, det visar att vi alltid haft rätt och sånt där. Det gör inte folk mer informerade, så att, men jag har ingen lösning på det här, men det är också lite dubbelt då, det här med att granska politiker, ja, men man utnyttjar politiker också, och tvärtom, i båda riktningar. Politiker vet vad som går hem medialt, de kanske kommer med ett utspel som är inramat på ett sätt för att passa medielogiken bra, och då får de det de vill. Och medierna fick det de ville, för att det är naturligtvis alltid en jakt på nya ämnen för att kunna fylla tidningar och program varenda dag. Det är klart att ibland så, jag vet att det var någon som sa för många år sedan, en äldre tv-tittare som sa, tänk dig detta med Rapport, vilken tur de har, att det händer precis så mycket saker varje dag så att det blir 30 minuter.
Precis.
Ja, idag så är det ju inte alltid så, men jo, Rapport har en fast tid, fast det är 25 nu för tiden, det händer inte lika mycket nu som förr. Det förr var 30, nu bara 25.
Som mediekonsument, vad tycker du är som viktigast att förstå och veta om?
Ja, att det är en svår verksamhet med en tidspress som gör att man ibland är tvungen att leverera en bild av verkligheten innan man har full koll på verkligheten. Och det, man borde faktiskt se väldigt mycket av det som publiceras som preliminär bild av verkligheten, som dels utgör en bråkdel av verkligheten, och som dels kommer bli föremål för utvärdering och kanske revision. Så att en viss ömsinthet från publiken, tycker jag, lite empati helt enkelt med de som jobbar i medierna, vore ju bra. Och, men samtidigt, man kan ju inte kräva, vi vill ju folkbilda med vår bok så att folk förstår det här, och jag menar, den ambitionen kvarstår, men det är också mycket begärt att varenda mediekonsument ska försöka tänka sig in precis hur medierna... Jag kommer tänka på, i min situation här nu som både journalist och mediekonsument, så kommer jag tänka på en bok som jag köpte på Bokrean av Magnus Uggla häromdagen. Har du sett att han har skrivit en bok? Eller han har förmodligen haft någon spökskrivare. Men det är ganska, jag tycker det är talande titeln. Den är så här, enda sättet att genomlida en konsert är att själv stå på scenen. Och så för mig känns det som att det är lite lättare att, liksom, att ta del av medierna när jag själv är en av dem, så får chansen att delvis vara den som skickar ut det här.
Ja,
det är väldigt lärorikt och sånt, och jag försöker undvika hybris allt jag kan.
Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa en fråga till dig, kan man nå dig någonstans då?
Ja, man kan nå mig på staffan@doping.se. Eller skicka meddelande via Facebook om man nu vågar sig in på den plattformen.
Mm.
Det är, ska inte vara omöjligt då, att få kontakt tycker jag med varandra. Även om många naturligtvis i den här atmosfären som finns försöker gömma sig bakom murar och sånt där. Men det försöker jag att inte göra.
Mm. Tack för att du var med.
Stort tack Fredrik. Tack.
Ja.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.